Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa predikotexten, det är Johannes 4, 46-54. Så kom han tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vatten till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen gick han till honom och bad honom att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom, om ni inte ser tecken och under, tror ni inte. Mannen sa till honom, Herre, kom ner innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Och medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som sa att hans son levde. Han frågade vid vilken timme det hade blivit bättre. De svarade, igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just i den timme då Jesus hade sagt till honom, din son lever. Och han själv och hela hans familj kom till tro. Detta var det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kommit från Judeen till Galileen. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre Gud, du har genom århundradena, genom årtusendena uppenbarat ditt ord och bekräftat det med stora tecken och under och mäktiga gärningar. Och det ord som först blev förkunnat har du genom trovärdiga vittnen låtit skriva ner och bevara för oss. Hjälp oss nu att tro ditt ord. Hjälp oss till en stark och välgrundad tro. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har hört om det andra tecknet som Jesus gjorde i Galileen. Det första tecknet, det var ju då han gjorde vatten till vin vid bröllopet i Kana. Och efter det så hade Jesus gått upp till påskhögtiden i Jerusalem. Och i Jerusalem så hade många kommit till tro på hans namn när de såg allt som han gjorde. Och det var ju många från Galileen som också tillsammans med honom och var uppe för påskhögtiden i Jerusalem och som också kom till tro på hans namn när de såg allt han gjorde. Så när Jesus sen kom tillbaka till Galileen så blev han väl mottagen, och när han så kom till Kana så utförde han ytterligare ett tecken. Han botade den här ämbetsmannens son som var döende. Ett tecken, det är en gärning som Jesus gör för att bekräfta sina anspråk på att vara gudomlig person, på att vara Guds messias. Så ett tecken, det är ett under som uppenbarar Jesu gudomliga härlighet. I Jerusalem, då hade judarna begärt ett tecken av honom som bekräftade hans auktoritet. Samtidigt som många andra kom till tro på hans namn när de såg allt han gjorde. Som ni hörde, det är ganska underligt. Men det här mönstret, det återkommer ju på flera ställen i evangelierna. Alltså Jesus gör en gudomlig gärning. Somliga tro och andra, fast de ser den gudomliga gärningen, så begär de ett tecken för att kunna tro. Så tänk bara på då Jesus hade bespisat 5000 män förutom kvinnor och barn. De hade sett tecknet, de hade ätit av maten, och ändå när de söker upp honom i Kapernaum dagen efter, då begär de ett tecken av honom för att kunna tro. Eller tänk på Matteus 12 kapitel. Det är ju som en vändpunkt. Nu då, före det så har Jesus kallat alla, inklusive fariseer och de skriftlärda, alla. Den fiendskap han möter i Matteus 12 innebär en vändpunkt, så efter det så verkar han inte kalla fariséer och skriftlärda utan tala. Nu blir de allt mer förhärdade. Och vad var det som hände? Jo, Jesus hade botat en som var besatt av en ond ande. De såg tecknet, och ändå så begärde de av honom ett tecken från himmelen för att kunna tro. Vid påskhögtiden i Jerusalem så hade många kommit till tro på hans namn när de såg allt han gjorde. Men vi förstår att Jesus var inte nöjd med deras tro. Så han berömde inte deras tro på något sätt, som vi annars kan höra vid vissa tillfällen, att Jesus säger jag har aldrig mött en sån tro i Israel. Utan när det berättas om att många kom till tro på hans namn när de såg allt han gjorde, så fortsätter Johannes den redogörelsen med att säga så här: men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan. Det verkar ju inte särskilt positivt. Så Jesus berömmer inte deras tro. De la för mycket vikt vid själva undret och brydde sig inte lika mycket om vad Jesus sa, hans undervisning. Och Jesus klandrar ju en sån tro när vi i vår text hör honom säga: om ni inte ser tecken och under så tror ni inte. Men i vår text så ser vi hur Jesus mycket kärleksfullt för människor som har fått en viss tro på honom fram till en fast tro på hans ord. I alla fall den här ämbetsmannen i kunglig tjänst, den här ämbetsmannen, han fick en starkare tro. Och vi vet ju inte så mycket mer om honom. Kanske var han en av dem som var uppe i Jerusalem i påskhögtiden, som hade kommit till tro på hans namn, på Jesu namn, när de såg allt han gjorde. Kanske hade han hört vad Jesus hade gjort. Och hans tro kanske inte sträckte sig mer än till en förhoppning att Jesus skulle göra ytterligare ett tecken. Men Jesus ledde honom till en starkare tro, så att hans tro beskrivs så här när de väl skildes åt. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Ni hör, här är det fråga om en stark tro som tror Jesu ord och gick. Och han hade ju ingen annan försäkran än att Jesus hade sagt det. Så här är det fråga om en tro som inte är beroende av att se tecken och under. Ämbetsmannen hade en son som var allvarligt sjuk, så sjuk att de trodde att han skulle dö. Och när mannen hörde att Jesus hade återvänt till Galileen, kommit från Jerusalem, då sökte han upp honom. Och vi förstår att han tänkte höga tankar om Jesus. Han trodde uppenbarligen att Jesus kunde hjälpa, fast pojken var så sjuk att han var nära döden. Men Jesus visste att hans tro grundade sig på vad han hade hört att Jesus hade utfört, alltså tecken och under. Och därför bromsar Jesus honom. Man kan säga att Jesus är ganska sträng. Han låter lite avvisande när han säger: om ni inte ser tecken och under så tror ni inte. Men tänk efter, väg de här orden: om ni inte ser tecken och under så tror ni inte. Och tänk efter vad de betyder. Jesus ville ge mannen en tro som var välgrundad, en starkare tro som stod på ordentlig grund. Och detsamma gällde ju alla som var där. De hade någon slags tro. Mannen hade ju sökt hjälp hos Jesus, och det var bra. Men deras tro var svag, deras tro var bristfällig, därför den grundade sig på vad de sett Jesus utföra. Den grundade sig på vad de hört att Jesus hade gjort, tecken och under. Deras tro, den behövde näring av Guds ord, och den behövde få en fast grund. Och det är Guds ord. Som vi redan sagt, så är ett tecken, en gärning som Jesus utför för att bekräfta sina anspråk på att han är en gudomlig person. Ett tecken, det är en gärning som uppenbarar Jesu gudomliga härlighet. Men det är ju bara Guds ord som kan förklara betydelsen av händelsen, av undret. Och om människor bara förundrar sig över att mäktiga tecken sker, så får de ju inte av det veta vem Jesus är och framförallt vad han gör, vad han kommit för att utföra och vad han gör för alla människor. Och det är därför som vi hör att Jesus riktar mannens uppmärksamhet till sin person och sitt ord, för att det är bara ordet som förklarar vem Jesus är och förklarar vad han har kommit för att göra för alla människor. Och så tjänar då tecknen och undren som bekräftelse av ordet. Och tecknen och undren bekräftar undervisningen. Sen får ju också den sanna tron som grundar sig på Jesu ord, som förlitar sig på Jesu ord, får ju också sin bekräftelse av Jesu tecken. Jesu ord, som verkar så avvisande, utförde sitt syfte. Så ödmjukt tog mannen emot Jesu kärleksfulla tillrättavisning, fast den var så här sträng. Han blev inte arg, han vände inte Jesus ryggen och gick därifrån. Han lät sig inte avvisas, utan han fortsatte att begära hjälp, och nu mycket, mycket mer vördnadsfullt. Så när mannen tilltalar Jesus Herre, då visar han honom stor vördnad. Herre, kom ner innan mitt barn dör. Och det verkar som om mannen föreställde sig att det var nödvändigt för Jesus att komma med till Kapernaum och kanske föra sin hand över barnet eller lägga sina händer på barnet för att barnet skulle bli friskt. Men i tron så höll han fast vid Jesu barmhärtighet, trots Jesu tillrättavisning som lät så avvisande. Om ni inte ser tecken och under, så tror ni inte. Herre, kom ner innan mitt barn dör. Och Jesus svarar: gå, din son lever. Och med de orden så förklarar ju Jesus att det var för honom var det ju inte alls nödvändigt att komma med till Kapernaum för att barnet skulle bli friskt. Det är som om Jesus säger: du kan tryggt gå hem, lita på att barnet är friskt, bara därför att jag har sagt så. Och då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Och ni ser att på det sättet så gav ju Jesus den här mannen mer än vad han begärde. Och Jesus återspeglar ju Fadern, som hela tiden svarar på våra böner och önskningar, långt mer och långt bättre än vad vi förmår be eller önska eller tänka. Så han gav honom inte bara sonen tillbaka, så han fick sin son tillbaka, utan han fick också en tro som inte var beroende av att se tecken och under. Det var en tro som grundade sig helt och hållet på Jesu ord. Så när mannen gick, så hade han ingen annan säkerhet än Jesu ord. Men det räckte för honom. Han trodde det ord Jesus sa till honom och gick. Och den här tron som tror på Jesu ord blev ju också bekräftad. Det skulle dröja till nästa dag innan han var hemma igen. Men där hemma visste man hur orolig han var för pojken, och därför skickar man iväg en tjänare med att möta honom med ett glatt budskap. Och när mannen undersökte saken, så förstod han att pojken hade blivit frisk just i den timme, just i den stund som Jesus hade sagt: din son lever. Och sen heter det: och han själv och hela hans familj kom till tro. Han själv och hela hans familj kom till tro. Okej? Okay? Jag har ju just hört, han trodde det ord Jesus sa till honom och gick. Men när det säger han själv och hela hans familj kom till tro, då innebär det ju inte att han, det var först nu som han kom till tro för första gången. Utan han hade ju kommit till Jesus med någon slags tro och förtröstan på att Jesus hade förmåga att hjälpa. Och under Jesu ledning så hade han blivit guidad till en förtröstan på Jesu ord, en tro som inte var beroende av tecken och under. Och nu fick han den tron bekräftad genom tecknet. Och lägg märke till att hela hans familj kom till tro. Och det innebär ju att den här mannen måste ha blivit en evangelist. Så vad hans familj såg, det var ju själva tecknet. De visste inte att Jesus hade sagt gå din son lever, utan vad de såg var själva effekten av Jesu ord. De såg att plötsligt lämna febern honom och så blir pojken frisk. Så de kunde ju omöjligt tyda, de såg tecknet, de såg undret ske. Kom det omöjligt tyda, vad kan det här betyda? Vad innebär det här? Men när mannen kom och förklarade saken för dem och vittnade om Jesus och hans ord, då kom ju även hans familj till tro. Så Jesus, han ledde mannen till en starkare tro. Och mannen blev en evangelist och ledde sin familj till tro. Så idag lär vi oss att Jesus vill ge oss en stark tro som inte är beroende av tecken och under. Och kom ihåg att Jesus sa ju också efter sin uppståndelse före sin himmelsfärd: salig är den som tror utan att se. Man kan säga att en tro som frågar efter tecken är bristfällig, kan man väl säga. En tro som frågar efter tecken behöver inte, alltså att fråga efter tecken behöver inte vara en provokation, så som vi hör att Jesu fiender gör i Matteus 12. När de ser att Jesus har botat den besatte mannen, då frågar de efter ett tecken från himmelen. Och det är ju en ren provokation. Men att människor frågar efter ett tecken behöver inte vara en sån provokation. Alltså, det kan vara en svag tro, det kan vara en bristfällig tro, och så hör man att det och det undret sker på den platsen, den och den predikanten utför gärningar, och så blir man nyfiken. Och det kan helt enkelt röra sig om en tro som inte är helt och hållet grundad på Guds ord, utan har vissa brister, som vi hör att den här mannen hade från början. Det var ju det som föranledde Jesus att säga till honom: om ni inte ser tecken och under, så tror ni inte. Men Jesus gav ju honom mer än han begärde. I kärlek gav Jesus honom mer än han begärde. Jesus ger också oss mer än vad vi kan tänka eller be om. Och han leder också oss fram till en tro som inte är beroende av tecken och under. Tvärtom. En tro som grundar sig på Jesu ord. En tro som kan uthärda även om man ser motsatsen. En tro som uthärdar lidande och kriser, till och med förföljelse. Som finner tröst i Jesu ord även då man ser att döden närmar sig. Som tryggt kan gå i förtröstan på Jesu ord även om vägen går genom dödsskuggans dal. En tro som med glädje vittnar om Jesus och som för andra till frälsning. Och det här är en tro som är grundad och uppbyggd på en fast grund som är Guds ord och som omfattar Kristus, precis som Paulus beskriver det i Efesierbrevets andra kapitel. Ni är inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Att vara uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund var det. Det är att grunda sin tro på apostlarnas och profeternas skrifter, deras undervisning. Och där är Kristus centrum. Det är honom som tron omfattar. Amen. Låt oss be. Kära Jesus, led också oss till en fast förtröstan på ditt ord. Trösta våra hjärtan och ge oss glädje över löftet att vi genom tron tillhör Guds familj. Tack för att vi får vara Guds barn, trygga under faderns beskydd och din ledning. Sänd oss din ande att öppna våra läppar så att vi delar med oss av vår tro, först och främst till vår familj och våra närmaste och sen till alla människor. Amen.